Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tänk Fritte, nu är det bara 4 dagar kvar till den 14 november när Oslipat tolkar till 10 nere på Bonden bar i Stockholm.
Just det. Ja. Det kommer bli en helt fantastisk kväll. Mm. Men det finns, jag tror det finns mellan 5 och 10 biljetter kvar faktiskt.
Försök att vara en av dem som hugger en av de biljetterna. Mm. För då får du nämligen se bland annat Fritte Fritzson göra stå upp och tolka till 10s musik som stand-up.
Mm. Det kommer bli helt fantastiskt.
Ja. Du kommer också få se Ahmed Beran, Sinat Peresade, Lisa Eriksson och
Elinor Svensson.
Ja.
Och till 10.
Och till 10. Med ett liten skiffelgrupp. Plockat upp några gamla, Robban Brobergs gamla skiffelkompisar som ska skiffla.
Plockat upp någon ur Bengt Hallbergs dödsbo. Är Bengt Hallberg död?
Ja, han är död.
Ja, men det här stället har ju det är ju mer i kontakt, ligger mot en gata till exempel.
Ja, det är en gammal butikslokal. Mm. Det var
mjölkbutik.
Ja.
Eller? Om man inte vet varför? Vad det är, så är det bara att säga. Det är en gammal mjölkbutik.
Ja, exakt. Fan vad
folk drack mjölk.
Tänk om det var en porrbutik. Ja. Det var en porrbutik här.
Men jag tror inte att liksom funktionalismens arkitekter, folkhemmets mästerbyggare tänkte så här, i varje gathörn skulle finnas en porrbutik.
Tror du att de tänkte på det överhuvudtaget?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att porr var liksom ett icke-ämne. Jag tror att det fanns, alltså på 30-talet, det fanns franska kort. Ja. Det fanns små smusselvänliga häften som skickades runt på arbetsplatser. Mm. Kanske, men jag tror inte ens att de här sexiga kalendrarna hade kommit då.
Nej.
Jag tror inte det fanns.
Det här var synd, för att det hade varit roligt om Gunnar Asplund hade som konstruerat ett glory hole.
Sådär, enligt funktionen liksom, principer.
Sådär. Alltså, fattade det glory holet, liksom såhär, ett glory hole från 1933 av Gunnar Asplund.
Och eftersom det var ett funktionalistiskt glory hole så var det fyrkantigt.
Ja, exakt.
Såhär, det här passar ju inte en penis. Nej, men det är väldigt estetiskt tilltalande och det är ett hål ju. Ja, det är ett hål, ett hål där man ska kunna. Ja.
Men uppe på, det finns ju ett kollektivhus uppe på Rålambsvägen som är från 30-talet. Att där skulle det finnas liksom lägenheter med glory holes bara för att man bejakar den här nya människan. Alltså människan efter liksom att den stora fattigdomen hade tryckts tillbaka så dök andra behov fram. Och då kanske till exempel att bejaka sexualiteten var ett av dem.
Just det.
Så det inte bara blir sådana här dräng- och pigeknull som var på 1800-talet. När man liksom...
Men funktionalismen är ju väldigt osexig som ideologi, ska jag tycka. Mm. Alltså det är väldigt mycket, om man tittar på de här gamla så här, idéerna om alltså en husmor ska kunna utföra olika sysslor i köket. Man kartlägger, man kikar liksom hur många steg är det mellan kyl och sval och diskbänk. Och, alltså så här, det är liksom ett kartläggande. Men det i och för sig, då skulle man ju liksom se motsvarande kartläggande då i sovrummet. Så här.
Jag tror att det fanns de som tänkte i de termerna.
Tror du det? Jag tror, ja. Men det liksom doftar ju inte av vällust i så här i funkislägenheter direkt på det sättet.
Vad då, doftar av vällust i någon lägenhet?
Ja, om du tänker dig liksom en sekelskifteslägenhet med lite så här stora fönsterpartier och så här sammetsgardiner liksom, som kan dras för. Det finns ju liksom, det finns ett, liksom boudoiren ligger ju närmare en sekelskifteslägenhet.
Ja, då är det verkligen.
Om man, och nu, liksom, nu ska man inte dra liksom parallell mellan en bordell och sex.
Nej.
Men låt oss göra det ändå.
Nej, men alltså lägenheter som byggdes under den viktorianska tiden, det är klart att de var tvungna att smussla undan det som hade med sex att göra, vilket i sin tur liksom förstärkte det, vilket skapade en mycket mer erotisk underton än under den period när Else Ottesen Jensen åkte land och rike runt och avsexualiserade sex.
Mm. Men sen så kanske att det finns någonting återigen då i modernismen. Mm. Då tänker jag på de här uthängande villorna liksom i Hollywood Hills.
Mm.
Alltså de här experimentvillorna med extremt stora glaspartier och alltså stora sängar och allting är stort, allting är luftigt, men det är inte det här mönsterstyrda som i Sverige, utan det är mer, det bygger mer på det finns en lyxfaktor där i den modernismen som inte finns i svensk modernism.
Ja, det är sant.
Och där är det mer, där känns det mer som så här någon slags voyeur samhälle att du är helt upplyst. Du ser hela Los Angeles.
Vad heter den arkitekten som har ritat? Det finns en specifik arkitekt som har ritat den enorma villor just i Beverly Hills.
Ja, jag vet vem du menar, men jag kommer inte på.
Nej, men jag tänker på honom. Det fanns en serie som gick på HBO som heter på Viaplay som heter Transparent.
Mm.
Som utspelar sig just i stadsdelen. En av de här stadsdelarna som ligger upp mot Hollywood. Fan, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den är
Bel-Air kanske.
Nej. Den är väldigt så här medelklass, mycket pengar, mycket intellektuell medelklass. Men de levde i alla fall i en sån här villa med stora fönsterpartier. Serien heter Transparent.
Mm.
Och det är en ordlek då med en förälder som blir transsexuell, men också även den transparensen som just att man lever sitt liv on display på något sätt.
Ja.
Att det säkert som du säger att det fanns en voyeuristisk tanke.
Mm.
Men det lär ju finnas ett hotell i New York där det är stora fönsterpartier och där om man går förbi där och tittar något så kan man nästan alltid se någon ha sex.
Ja, det är ju ett hotell som ligger ut med det här
Highline. Just det.
Vad heter det? Nu försöker jag hitta han. Han heter inte Schindler med något liknande. Rudolf Schindler
kanske kan ha varit.
Ja. Skitsamma. Men det där är hotellet. Men då är det så att det drar till sig folk som älskar att bli tittade på.
Ja. När vi var i New York så var jag jättesugen på att gå dit och titta.
Men din familj var inte det.
Jag visste inte hur jag skulle lägga fram det. Jag hade ingen aning om hur jag skulle. Vi var uppe på High Line och jag tänkte så här, vi kan ju bara råka gå förbi det här.
Ja. Hör ni mina barn, vill ni gå och titta på folk som knullar?
Så hade jag ju sagt det så hade hela, det var ju ingen som hade bangat. Hör ni unga, det är så här, det finns ett hotell här. Om vi går dit när mörkret har lagt sig så kan man nog se par som har sex med varandra, gärna mot de här stora fönsterpartierna. Vill ni se det? De var
men inte med er. Så här, vi går dit själva. vi tar en Uber.
Vad hemskt om jag och Mimmi tog in på det hotellet och gjorde
och så stod era barn nedanför och tittade. Ja, det är en,
och sen ringde vi, fick ni med oss på bild nu? Jag lägger upp som händelse på Instagram så det försvinner efter 24 timmar.
Så här, och det, liksom, det printas och liksom sätts upp på upp i Vamlingbo på Gotland, släktgården.
Usch, vad hemskt. Ja. Alltså jag får ju tänka på det nu.
Bara vad du säger i den här podden.
Ja, men jag får ju tänka på allt eftersom jag känner att jag mer och mer blir barnboksförfattare.
Mm.
Och nu när jag var i Eskilstuna i veckan och träffade skolklasser. Och då så sa de så här, vi har googlat på dig. Och jag har ju inga skelett i garderoben överhuvudtaget. Men däremot så twittrar jag ibland ganska grovt. Eller ibland så ligger min första stand-up, den går första gången jag stod på scen på Big Ben. Den typ någon gång i augusti 2008. Det ligger uppe på YouTube fortfarande. Och det är en så klassisk nybörjarrutin med mycket underlivshumor. Jag säger fula ord och liksom pratar om min egen sexualitet och så vidare. Och det är så jobbigt.
Mm.
För nu när liksom knyckert börjar gå lite bättre så börjar så just kids och så här, bibliotekarier i lågstadiet och googla på mig. Det är så hemskt.
Men det är därför man ska ha ett artistnamn som författare.
Ja.
Men det är klart att... Men har du
Bo Baldersson eller?
Ja, precis. har du haft liksom någon fundering på att ta ner den här rutinen?
Jag har mejlat till Thomas Bonderud efter en månad och barnen tar ner, men den ligger fortfarande kvar.
En månad efter han lade upp den?
Ja, det är 11 år sedan.
Men han är inte supersnabb på att ta bort klippen.
Nej, men han kanske är på gång nu. Han kanske snart är där.
men det kanske krävs en liten dusör. Det kanske krävs att du så här, nu har jag satt in 15 000 kronor på ditt bankkonto, kan du ta ner rutinen?
Ja, men jag vet inte om det går ens att ta ner rutinen, för att jag tror att den har fått spridning på något sätt. Det är inte det är ingen större stand-up-konst.
Nej.
Det är inget klipp som har sett som mer än 300 personer, och varav jag är 150. Man kollat på det i början, fan vad bra det går, fan vad bra. Jag lyckades ta några skämt på uppstuds mot publiken så här, precis. i början. Mm. Så jag var jävligt nöjd med det. Men sen så nu när liksom barnböckerna rullar så känner jag att det där måste bort från nätet.
Men det är inte så att du ska anmäla Thomas Bonnerud på något sätt? Att
nej, jag vill inte.
Copyright infringement.
Det vore så hemskt.
Jo, men du någonstans måste man dra en gräns för hur länge ett klipp får ligga uppe utan att man vill att det ska ligga uppe, tänker jag.
Ja, nej, jag får ta kontakt med honom för att ta tag i det. Det är faktiskt just det där med att vi har googlat på dig. Och man bara, okej. Okay. Men då har de liksom lyckats gå bara till
men hitta din blogg och det är olika lite litterära försök.
Ja, exakt. Min blogg. Fast
hösten är här i Stockholm, typ. det här var inte så kul.
Anders är en dålig författare. Ja, men det där är 2003. Ja, men du var dålig då.
Vandrar runt i Årsta med omnöjd, i min keps. Mm. Och min cigarett.
Ja.
Undrar, vad livet skulle bli? Tittar upp över skyarna. Det är grått, det är höst, det är Stockholm.
Det tror jag.
Anders Sparring.
det här kan jag lägga ut.
Det är ju liksom, det är citatvänligt på närmast Churchillska proportioner.
Det är höst, det är grått i Stockholm.
Anders Sparring. Fan, de här t-shirtarna, de kommer sälja.
En gång skrev jag, kvinnan föder gränsle över en grav. Det glimmar till en kort sekund, sen blir det mörkt igen.
Mm. Vad menade du med det?
Nej, det var jag snodde det från Samuel Beckett. Jag vet inte fan vad han menade med det. Det är jättekonstigt.
Du snodde av Beckett. Ja. Du tänkte så här, det här, vem ska jag liksom sno av utan att det märks att jag har snott?
Ja. Nu kan du ha två kvar. Det är Eddie Medusa och Samuel Beckett. Som tur var så var det Beckett. Jag vet inte vad jag menar med det där. Det där är något av det outgrundliga som har skrivits.
Vad tur att du inte skrev någonting i stil med fruntimmer ska han ha knula med knula. Knula med. Det var Beckett då.
Ja.
Men vad liksom
Eddie Medusa skrev det som Beckett tänkte.
Men jag tänker att det här är en liksom en kandidatuppsats i litteraturvetenskap eller liksom någon slags jämförelse mellan Samuel Beckett och Eddie Medusa. Ja, men det är säkert någon som inte just det, alltså någon som har gjort något liknande, någon som så här försöker hitta så här tematiska element i Eddie Medusa och Samuel Beckett författarskap.
Men kanske dramaturgiska element, alltså hur de för berättelsen framåt.
Mm. Jag känner ju inte till Beckett så väl. Jag har ju sett såklart I väntan på Godot.
Mm.
Såklart.
Mm.
Ja. På Dramaten såklart.
Ja, nu har jag såg det.
Nej, på 80-talet såklart.
Med vilka? Jon Strandberg.
Nej. Oh.
Så det är Jan-Olof Strandberg och Ernst Günther, jag får säga. Ernst och Gärdegård.
Mm. Oh, jag såg även Jan-Olof Strandberg i Den inbillade sjuka av Tartuff. Där Claes Månsson gjorde en roll. Han var ju extremt rolig redan då.
Ja, det var han.
Ja. Det var på den jag gick på Dramaten på 80-talet.
Vad fan gjorde du på Dramaten på 80-talet?
Nej, men jag var där lite grann med föräldrarna och kanske någon gång med någon skolklass. Men jag var nog där några gånger.
Men uppskattade du det eller var det bara tid på väg till döden?
Nej, men jag tyckte det var spännande. Jag fick någon slags känsla av att men det här är någonting som är lite roligt att kunna referera till i en podd om 30 år.
Mm. Och nu får du ju betalt.
Ja, precis. Ja. Nu betalar du ju mina räkningar. Nej, jag tyckte framförallt Den inbillade sjuka tyckte jag var kul. Alltså, det är ju lite mer folklustspel. Alltså Molière är ju, även om det är så här 1600-tal. Tror jag.
Är det en skröna att han dog under den föreställningen av just Den inbillade sjuka?
Jag passar på den. Ja. Jag vet inte. Det kan ju vara en...
Jag vet två som har dött på scen och det är Molière och Tommy Cooper.
Okej. Okay.
Och Åke Söderblom dog bakom scenen.
Ja.
Men det är de enda jag vet.
Ja. Men den där listan borde ju kunna göras längre.
Ja, mycket längre.
Men var det inte han som inte är Ronny Eriksson utan den andra?
Jaha.
Lasse Eriksson.
Dog han på scenen?
Jag tror i princip att han dog under föreställningen.
Åh fan. Ja. En stand-up-föreställning?
Eller ja, någon slags humorföreställning. Om det inte var på Regina Teatern i Uppsala. Någonting, något i hållet.
Så... Fan, det var en jävla fin komiker tycker jag.
Lasse Eriksson, ja verkligen.
Han hade något väldigt eget.
Mm.
På något sätt. Men du,
det var han och Hasse Tage.
Ja, det var de. Det var de. Och såklart Eddie Medusa.
Ja,
som vi talade om. Ja. Ja, men du pratade om ifall någon hade gjort en jämförande studie mellan Eddie Medusa och Samuel Beckett. Alltså, man kan ju jämföra vad som helst och hitta gemensamma nämnare. Du kan ju jämföra Samuel Beckett med en gurka.
Jo, det är sant. Och, men jag skulle nog säga att liksom, jämförelsen med en Beckett och en gurka är mer fruktbar än jämförelsen kanske mellan Beckett och Eddie Medusa. För Beckett är ju, jag menar, alltså, absurdism och sådär. Mm. Det handlar ju mycket om väntan och det handlar mycket om med saker som inte verkar hänga ihop och så.
Mm.
Medusa känns ju väldigt mycket hands-on. Han bara skriver så här skjuten snut, nu vet jag inte om han har skrivit det. Nej.
Fruntimmen ska man knulla med.
Ja, eller slicka en fitta på en gammal dam. Alltså det är inte så mycket, han lämnar liksom inte så mycket.
Han jobbar ju väldigt mycket med versmått. Hör du det? Alltså han jobbar ju, där sitter där är en rad. Alltså,
ja.
Det som du sa nu.
Ja. Men så att det kan ju vara, på ett sätt kanske det är en ganska svår uppgift, tänker jag.
Jag tänker att det är nästan att de är kontrapunkter. För att Samuel Beckett jobbar med det som finns mellan raderna. Väldigt mycket. Och Eddie Medusa är ju lite mer tydlig.
Han är i raderna, kan man
säga. Ja, kan man säga, på raden. Ja. Verkligen. Det är inte lämna. Så det behöver inte hända så mycket mer än det som han beskriver.
Nej. Så det är liksom det är text och undertext, kan man säga.
Ja, verkligen.
Men skulle man kunna göra någonting av det då? Alltså text och undertext i Medusas och Beckets författarskap.
Fan vad intressant. Om man skulle ta till exempel ta ett stycke ur i väntan på Godot, och sen så lägger du en valfred Medusa låt mellan raderna och påstår att det här är det som Vladimir Estragon säger.
Men vore inte det intressant att ha Eddie Medusas musik som ett soundtrack? Alltså när de sitter och inte säger någonting i väntan på Godot, då hör man liksom Eddie Medusa musik ur huvudena på Vladimir Estragon.
Ja, det var rätt häftigt.
Det
finns sina monologer. Nu såg jag i väntan på då igår. Så att jag har en ganska färsk minne.
som av en händelse så var jag såg i väntan på Godot.
Fast det faktum är en av de få pjäser som jag kan även innan. Alltså som jag har en relation till.
Ja. Och då var det Jonas Karlsson och
Johan Ulveson.
Och Johan Ulveson.
Mm. Och sen var det vad heter han? Peter Nej, han heter någonting Andersson.
Peter Andersson. Han har varit med i Björn Runge-filmerna.
Ja, kan det vara. Nej, inte han.
Rör lätt dålig hy.
Nej, det är han. Han ska ju spela Katt på ett blått tak nu på Stadsteatern. Nej. Per Svensson heter han.
Ja.
Han spelade Lucky, som har den här brutala monologen som är världens svåraste monolog.
Mm.
Och sen så var det...
Vem är Potso då?
Potso var... vad heter han? Torkel Pettersson.
Ja,
jävligt bra också. Och sen var det ett barn som var barnet som var helt fantastiskt.
Var det ett barn som spelade barnet?
Ja, den gången var ett barn. Det var det förra gången jag såg det.
Oftast brukar det vara Magnus Uggla.
Ja,
så går man in på scen som ett barn. Och alla bara, vilket bedårande barn av sin tid.
Men... Ja, för fan han.
De replikerna skulle jag verkligen kunna höra Uggla säga,
ja,
som ett barn.
Ja.
Ja, men det är också så här, som i vissa tecknade på TV, att man hör att det är en kvinna som läser replikerna som ett barn, för att de känner att den här serien kommer gå 10 år, och om vi tar in en liten kille så kommer han komma i målbrottet. Så att det är bättre att ha någon tjej som kan prata så här, så kan hon låta så här hela tiden, så kan hon vara Shimmer eller Shine i 10 år framöver. Och så känner man så här, men fan, ja, men det är ju jävligt, det känns ju jävligt billigt det här.
Ja.
På samma sätt skulle man kunna ha Uggla som spelar barn i, han skulle kunna spela Annie. Om man liksom färgar
håret. Alltså inte, alltså Annie.
Annie.
It's a hard knock life.
Precis, det är så här dag imorgon, na 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 na, imorgon, la la la, tomorrow, how long for tomorrow. Skulle han kunna spela, om man för liksom, för hon är ju så här liten rödlätt tjej. Men tänk hans krull, så att han färgar håret rött bara. Och sätter på honom en klänning. Så han är ju klippt och skuren.
Alltså. Ja, det har varit jätteroligt. Och, men ändå, alltså, alltid de här tradade jävla pilotglasögonen på. Alltid pilotspegelglasögon.
why does Annie wear shades? okej. Okay. Producenten ringer från New York här. Han undrar, de har ju lite inflytande i alla versioner av Annie. Can you hang on please? Vad ska vi säga om solglasögonen då?
Alltså jag älskar den idén att sätta upp Annie och Magnus Uggla. Jag älskar den idén. Jag kan liksom inte komma längre i tanken än att det bara är det är bokat.
Tomorrow.
Ja men alltså han gillar ju lite så där musikalharmoni.
Ja,
läste Magnus Uggla.
Ja. Vad var vi någonstans? Vi var på vänta
på Godot. Men jag har när jag höll på med teater så spelade vi den ibland eller jag just där
scen,
ja, turnerade runt men jag satt inne då på San Quentin. Jag gjorde 3 år för grov misshandel och sen så kom en kille som undrar vill ni spela teaterkiller och då åkte vi runt och spelade i Vänta på Godot. När jag jobbade med teater så tränade vi ibland på. Jag jobbade med improvisationsteater. Men då så tränade vi ibland på jobb med text och då tog ju scener i Väntan på Godot och bara kände på, och den är så otroligt lätt jobbad text. Den är otroligt lätt och för den är så, vet du fan vad han gör, men den är perfekt, den ligger skitbra i munnen, man förstår vad han vill säga, det är ingen svår pjäs. Det handlar om 2 personer som väntar på någon och man förstår att de har inte så mycket annat alternativ i livet än att vänta på den här personen.
Men det är någon slags existentialistisk.
Ja, det är det verkligen. Därför att de överväger hela tiden att skita och vänta på den här personen. Men då vet de ju liksom inte vad som kanske de går miste om. Så de går aldrig vidare med sina liv.
Det är en pjäs om FOMO. Fear of missing out.
Ja, det är det verkligen.
Men skulle du säga att Pozzo Lucky är en så här, att det är liksom en annan verklighetsnivå, för att det är liksom det skildrar någon slags slav och ägarförhållanden.
Ja.
Att det kommer ju, alltså vid Pott så kommer med Lucky liksom
i ett rep. Ja.
Men där det blir ju väldigt så här symboliskt. Eller?
Jag tycker att det är svagare partier faktiskt i pjäsen. Jag tycker att det skapar ju någon form av liksom ytterligare dimensioner. Dessutom så ger det ju de här 2 karaktärerna, Estragon och Vladimir, någonting att jobba med. Men jag tycker att det är tråkigare när Pozzo Lucky kommer in.
Men varför att Beckett känner så här, jag vet inte om jag kan liksom låta publiken sitta och titta på 2 gubbar som sitter och väntar i en helaftonsföreställning. Det måste hända något.
Jag tror inte det. Jag tror inte att det var så. Jag tror att han verkligen ville någonting. Och därför att pjäsen blir ju inte, det han är ju absurdist. Pjäsen blir ju inte absurd förrän i andra akten när Pozzo Lucky kommer tillbaka och faller ihop och ber om hjälp att resa sig upp. Och Pozzo köpslår med de här, säger att ni får 200 franc om ni hjälper mig upp. Det är fullständigt obegripligt och de vet inte vad de ska göra. De ska fram och slå någon på käften bara. Vi slår honom på käften, säger de. Men det som är intressant tycker jag med pjäsen, eller med det här teaterbesöket, men det är just där att teater som konstform är så otroligt förlegad konstform, men en sån gammal konstform. Man känner sig, har den fortfarande ett liksom raison d'être i 2019? Varför, för några gånger i första akten så tänkte jag så här, varför sitter jag ens här och tittar på 2 vuxna män som leker med varandra? Det är jävligt, och då är det 2 av Sveriges absolut bästa skådespelare, Jonas Karlsson och Johan Ulveson, som står där och ser ut som Charlie Chaplin båda 2. Varför sitter jag här en lördagkväll och titta på 2 män i min egen ålder som leker med varandra? Och det så får man ju inte tänka, det är livsfarligt. För då blir man så jävla kritisk.
Men det då som... kan vi lika väl lämna över nycklarna till Jimmy Åkesson här, styr det här landet, om vi inte kan sitta på Dramaten och titta på 2 upphöjda skådespelare som ju spelar absurdistisk teater.
Men det är rätt intressant, det är en märklig konvention. Därför att om du går ner på en valfri stand-up-klubb så hör, alltså det här är en komedi, så hör du ju ungefär 10 gånger så mycket skratt och mycket mer hjärtliga skratt än vad du får höra på en helaftonsföreställning av I Väntan på Godot på Stadsteatern eller på Dramatens lilla scen. Så det är ju liksom, det är också så här, varför sitter jag här? Men på något sätt så lyckades den här föreställningen, den här uppsättningen, skapa så pass mycket magi till slut när jag slutade tänka på det och när det började hända saker mellan raderna just. Som gjorde att man kände sig liksom oklart varför, men berikad och lite förhöjd när man gick därifrån.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men jag hade ju ett Johan Ulveson moment för ett par veckor sedan.
Hade du?
Ja, det var så underbart. Jag och Bosse skulle till Naturhistoriska riksmuseet och kolla på dinosaurier och även andra djur. Så kliver vi på tunnelbanan vid Medborgarplatsen och då hamnar vi i en fyra, jag och Bosse med Johan Ulveson.
Nej.
Ja, visst. Ja. Så himla härligt.
Hur kändes han?
Jo, men alltså otroligt sympatisk.
Gjorde med pratarna han?
Ja, men då är ju så här, har man en treåring så blir det lite en öppnare så.
Mm.
Så Bosse tittade väl på Johan och ja, men han tittade tillbaka. Och sen så började jag prata med Bosse om så här, ska bli kul på museum. Och sen så frågade Johan, så här, vad ska ni någonstans? Så säger jag Naturhistoriska och så började vi prata om det. Om Naturhistoriska är ju just att jag nämnde...
Frågade han vad Bosse hette?
Ja,
det... Sa du att han heter Bosse och sa du Bosse? Han har också gjort en karaktär som heter Bosse. Nej. Farbror Bosse.
Nej, jag nej, det hade ju varit...
Och vad gjorde farbror Bosse? frågade Bosse.
Det hade ju varit väldigt, 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 väldigt kul faktiskt. Nej, men så behöver vi prata om... För i vår tid nu, i några av tidigare säsongerna, så är hon Nina då, som spelas av hon Hedda Stiernstedt.
Mm.
Hon är med sin dotter på Naturhistoriska.
Mm.
För att de ska ha så här mamma-dotter-bonding. För att eftersom hon har någon slags... Hon har nog inte vårdnad den för hennes dotter bor i Skåne. Ja. För att hon har haft knarkproblem. Det är ingen spoilervarning. Det är en spoilervarning. Man har inte sett någonting av vår tid nu.
Men jag har inte sett någonting av vår tid nu. Jag visste inte att Hedda Stiernstedt hade knarkproblem.
Nej, det spelar egentligen roll. Det är hemskt.
Men det är på...
Det är på låtsas. Men då är de på Naturhistoriska riskmuseet. Och då är det såna här gamla trämontrar. Alltså glasmontrar med liksom... med träkonstruktion där man ser liksom olika uppstoppade djur och då nämnde jag det för Johan Ulveson att liksom, även när jag var liten så var det de här trämontrarna, men nu är det lite mycket mer pedagogiskt upplagt. Det är så här dioramor, så här snyggt upplysta och olika så här, sälens livsrum och så säger det papier-maché-klippor och så ligger någon knubbsäl.
Är det modernt? Det låter som att du refererar till biologiska museet med papier-maché-klippar och Bruno Liljefors.
Nej, men det är modernt. Det är ju snyggt gjort liksom. Ja. Det är inte så här, man ser ju inte dammet i montrarna.
Nej.
Utan det är ju väldigt fint gjort. Ja. Så djuren är ju fint uppstoppade och så. Så vi pratade lite om det, men sen så var det egentligen det. Och sen så var han så klev han av vid vid Östermalmstorg helt enkelt.
Han skulle säkert till jobbet.
Ja, exakt. Det var det som var så här. Och så frågade Bosse, vad skulle han nu? Och så sa han, jag ska gå och jobba.
Vilken dag var det här?
Det var väl en lördag för 2 veckor sedan.
Så det var inte igår?
Nej, det var några veckor.
För då hade han liksom nästan att han spelade bäcket för mig med din luft i sina lungor.
Ja, det hade ju varit lite häftigt faktiskt.
Mm, det var lite coolt.
Men han, man kan säga att kanske han hade lite... familjen Fritzson luft kvar i lungorna efter den där.
Är det att intrycket av dig och Bosse gjorde honom fortfarande ljus?
Ja.
Han kändes väldigt ljus. Ja. Det vill säga, både Jonas Karlsson och Johan Ulveson har en väldigt så här, positiv utstrålning som personer. De känns inte som det här gänget som åker dit på MeToo. Utan de är ju så här hedliga, vanliga söderbor med barn och barnbarn och liksom intresse för is, kanske för att gå på och titta på Hammarby eller att gå ut med hunden. Liksom, det känns väldigt vanliga båda två.
Men Johan Ulveson har ju det här riktigt gå ut med hunden aura. Johan Ulveson skulle kunna få den här frågan så här, skulle du vilja vara med i en Beck-film i första scenen och gå ut med hunden och hitta ett lik? Ja, har jag några repliker? Nej, utan det är bara en gubbe som går ut med hunden och hittar ett lik. Så det är inget så här, kräver egentligen ingenting av dig som skådespelare. Men det var en sån jävla gå ut med hunden, Aura, Johan. Alltså fan, du får ju full betalning såklart. Det är, ja, ju, det är ju enligt skådespelarförbundets, ja, taxa så att säga.
Men du kommer att
krediteras. Fattar du Johan? Tack, men det är en border collie du ska ha i scenen.
Jaha, säger han. Aha. Ja. Men då, och vad kommer karaktären heta? Man med hund.
Man med hund.
Kan man göra en hel serie, en krimserie som handlar om att en man går ut med hunden och hittar ett lik? Varje avsnitt börjar med att den här mannen går ut med hunden och hittar ett lik. Och för varje avsnitt blir han mer och mer nervös och stressad och försöker ta sig till städer där man minst kan tänka sig hitta ett lik. Och fan, ligger ett lik liksom på Lillskansen också. han är liksom, först så tar han stora risker och drar ut Hellasgården och sådana här ställen där man liksom, det är mer regel än undantag att man hittar ett lik om man letar tillräckligt länge. Men till slut ser han liksom så här, han är på Friends Arena inne på mitt plan med hunden och nog fan ligger ett lik där.
Janne Andersson intervjuas efter en kvalmatch. Olof Lund står där då. Men Janne, berätta nu, hur känns det nu här?
Jo, det känns bra. Vi har spelat bra fotboll här.
Nu ser man
nu
Johan Ulveson går förbi bakom de bänkarna och stannar till.
Men jag tänker så här, framåt säsong 3, då går det över till liksom att bara för att förekomma de här liksom plottarna så börjar han mörda själv.
Ja.
För att det blir på något sätt enklare.
Ja, men det blir ganska enkelt för polisen till slut att den här mannen med hunden som har hittat alla lik. Ska vi kolla vad han var?
Vad var du natten med? Ja, men jag var ju på mordplatsen, fattar du väl? Jag var ute med hunden!
Du, jag har satt på vinterdäcken på bilen.
Okej, spännande. Det är ju en högtid utan dess like. Nej, jag har inte gjort det. Nej.
Det är ganska roligt för Mårten, min stora pojke. Han tycker det är en sån där sak som far och son ska göra tillsammans. Mm.
Så ni gjorde det tillsammans?
Ja, ett far och son moment.
Men kände du att du fick någon hjälp eller var det bara att han stod och tittade? Eller?
Verkligen hjälp. Han är jätteduktig, han är stark också. Men däremot så väger han inte så mycket. Så när man ska liksom... man ska lätta på muttern, då måste man ju stå på domkraften och hans 65 kilo räckte inte. Jag var tvungen att kliva upp och gunga till
för att du var tvungen att kliva upp på honom, du satt på hans axlar.
Men alltså grejen är att när man gör någonting med sin son så där, då försöker man hålla stilen liksom. Men det är någonting med däckbytet som gör att jag förr eller senare kommer bli skitförbannad.
Men du tappar det?
Jag tappar det.
Men det är liksom som att sätta upp en bokhylla eller så, att man liksom, det är vid något tillfälle så orkar man inte. Liksom.
Men på fjärde däcket, vi håller på, och jag ska träffa dig och podda, jag tittar på klockan hela tiden. Och det är kallt och man kryper runt på jävla liksom snöblandat grus. Och det luktar 5.56 om händerna, för jag håller på att spraya med 5.56 frenetiskt.
Mm. För att låsa muttrarna?
Ja, för att de inte ska vara, de ska gänga i ordentligt sen. Och sen så på fjärde hjulet så bara, då får vi inte i skruvhelvetet. Och jag, så man kan säga så här, första hjulet, vi skämtar, har kul, drar ganska grova skämt.
Om förintelsen?
Ja, men typ så här skämt som inte passar på internet om man är barnboksförfattare.
Nej.
Drar vi. Fan värre.
Fan, vilken jävla fin bonding då.
Ja, liksom. Så jävla mysigt och han skämtar, jag skämtar. Vi stannar upp och släpper domkraften och skrattar ut. Men liksom, sen sjunker humöret för varje däck. För det är så, jag hatar gravitationen. Det finns ingen rörelse som en man behöver göra som är jobbigare än att du har hissat upp bilen. Mm. Du har ett vinterdäck. Mm. Det här, allting här försiggår väldigt nära marken. Mm. Då ska du lyfta upp det här däcket som väger, vad kan det väga, 20 kilo?
Ja, något sånt kanske.
Upp ungefär en decimeter från marken. Sen rakt in för att pricka de här jävla hålen. Och sen så måste man vrida lite på däcket. Och då ligger inte handbromsen i.
Nej.
Eller så är det framhjulen. Då snurrar hjulet. Mm. Och så ska man pricka in det där och sen så om nu får du skruva i skruven. Mårten bara, den gängar inte. Och det var då jag blev helt jävla galen. För jag kände sig spänd i ryggen. Och. Mm. Sen också att det finns några tillfällen där människor anser att de kan få tilltala en främling.
Mm.
Ett av dem är när du ligger och är röd i ansiktet och på att byta däck. Att folk så här, jaha, tror du att det blir vinter i år då? Det står en jävel med gåstavar ute på gatan och tittar och hänger på dem. Och glömmer inte efterdra imorgon.
Mm. Där står en gubbe med en hund och så bara slår man ihjäl honom och så ser man efteråt att det fan är, nej, det är Johan Ulveson. Oh, nej, vad dumt. Alltså vilken gubbe som helst, men inte Johan Ulveson.
Nej, det här var dåligt. Och jag
dålig timing.
Skitdålig timing. Och dessutom så kan jag inte backa ut med bilen för Johan ligger i vägen, så jag måste ta igenom en gång till och släppa undan honom för
komma. Ja, liksom också pinsamt. Han ska till Dramatens lilla scen ikväll och spela Vänta på Godot.
Nu vet jag vad jag gör. Jag kan ju den. Jag spelar ju den på Stockholms Improvisationsteater. Jag byter om till Johan Ulveson. Jag tror inte att någon kommer märka något.
Vänta nu. Jag skär bort Johan Ulvesons hud och sätter på mig den.
Men då slog det mig att i somras så fick jag punka på bilen i Visby. Mm. På grund av, jag har säkert berättat om det i podden. Det är en sån grej, jag kan inte ha missat att berätta det, för att jag fick punka i Visby. Det är så mycket dramatik så det måste ju in i. Mm. Vilket fall som helst. Så...
Du har inte obegränsat med content.
Nej, men det här är, det är så mycket content i den eftermiddagen. Det är en roman av slas, liksom, hela den här. Men då i alla fall, det slutade med att jag var tvungen att köpa två nya däck till bilen. Ett för det som hade punkat och så att de är likadana. Mm. Och då ska ju den här däckkillen ta av det gamla däcket och vränga på ett nytt däck på fälgen. Mm. Och då så var jag och min i den här däckverkstaden, däckiga. Och jag märkte, då blev han skitirriterad på oss.
Okej, okay, för att ni var där?
Jag pallar inte att ni står och tittar när jag gör det här jobbet.
Nej.
Ni får fan gå ut nu. Mm. Det här är ganska svårt. Det är någonting med den här typen av moment som har med däckare som gör att folk blir på dåligt humör. Även om du professionellt jobbar på däckare. Han bara, ni är snälla, kan ni bara gå ut härifrån? Bara gå ut, jag pallar inte. Just att han här, pallar inte att ni står och tittar.
Det var ju fint att han var så ärlig i alla fall.
Ja, han var ju på dåligt humör. Mm. Det var så här stekhet sommar. Alla andra var på semester. Almedalen pågick någonstans.
Men det är då man ska liksom ta fram en 500-ring. Bara smeka honom med, liksom, och stoppa ner liksom, i bröstfickan på honom. Så här. Vi kan nog stanna här. Kan nog stanna på verkstaden. Jörgen.
Men jag tyckte att jag hade fått bra kontakt med honom.
Ja.
För det här var en ganska många moment av att komma till honom och beställa skit.
Ja.
Under en eftermiddag. Mm. Men var han tvungen att gå hem och gå ut med hunden en gång.
Okej.
Okay. Ja, var tvungen att fråga vad det är för hund du har.
Ja.
Men sen så tog det lite längre tid för att han kom tillbaka, för han hittat en döing. Så dålig och jävla trött återkoppling.
Ja, ganska trött. Men, det var ett försök.
Ja, jag gjorde ett försök. Och ja. Eftersom du redan hade återkopplat.
Ja.
Jag hade återkopplat på återkopplingen. men uppenbart så var han på piss dåligt humör.
Mm. Men, när du står och liksom byter däck och det står någon gubbe med gåstavar och så här, slänger plattityder runt sig. Mm. Känner du att du liksom blir besjälad eller liksom att du känner en koppling till den här däckgubben i Visby?
Ja, det slog mig då att han var ju skitirriterad på mig som stod där och snackade däck med honom och skulle se, lite så här intresserad, vi ser hur går det till. Han bara, gå ut, snälla, gå bara ut härifrån nu.
Precis.
Lämna mig fred med mitt arbete.
Så här. Står du och tittar när någon ska donera sed också, eller?
Står du och tittar när Jonas Karlsson och Johan Ulveson spelar teater? Ja, då sitter jag och tittar. Ja, det var ett dåligt exempel. Riktigt, förlåt. Men jag blev på jävla dåligt humör av det här jobba. Fruktansvärt. Det här, jag valde för helvete att jobba på bilverkstad för att få vara i fred. Inte att det ska stå någon jävla barnboksförfattare som inte kan skilja på Samuel Beckett och Eddie Medusa.
Som inte kan skilja på Samuel Beckett och Samuel Fröler.
Nu spelar vi Samuel Beckett eller Samuel Fröler.
Samuel Beckett eller Fröler för 200 kronor, tack. Han var med i Skärgårdsdoktorn.
Beckett, shit!
Nej, rätt svar är faktiskt Samuel Fröler.
Ja. Ja, men nu är det gjort. Nu hänger de på däcken.
Han växte upp i arbetarkvarter i Dabdö. Det måste vara Samuel Fröler. Nej, det var faktiskt Samuel Beckett.
Han är tvåspråkig. Samuel Beckett. Rätt svar är faktiskt båda. Samuel Fröler.
Samuel Fröler hade engelska i skolan.
Han hade engelska i skolan. Båda.
Samuel Fröler har den här auran att han är på någon så här internationell filmfestival och liksom orerar på engelska som man inte riktigt behärskar.
Ja, det har han. Nu har de ju outat alla namnen på deltagarna på spåret. Och vart du chockad när du såg att Samuel Fröler är tillbaka?
Ja, lite. För att det var inget uppåt tjack.
Nej, direkt, det var inte.
Jag tyckte att det blev lite bättre, men det är någonting med hans så här gestalt. Jag vill prata om i den här podden.
Ja.
Men du, den sista gruppen har jag... Men är Ebba tillbaka också?
Mm. Jag tror att de ville ha tillbaka Ebba.
Ja.
Då ringde de Ebba och så frågade de om Ebba vill vara med på spåret igen. Mm. Ja, gärna. Vem ska vara med? Det får du bestämma. Vill du att vi bjuder in Samuel Fröler igen? Hon skrek, hennes inre skrek nej. Mm. Men hon förstod att Samuel skulle bli ledsen och det skulle kunna bli som en konflikt. Så hon sa, självklart vill jag göra
det. Skulle bli jättekonstigt om hon inte var med Samuel.
Ja.
Hennes enda claim to fame är ju att hon var med i Skärgårdsdoktorn.
Ja, hon skulle kunna vara med Sten Ljunggren kanske.
Ja.
Som spelade hennes morfar.
Mm. Det hade gjort en mysig konvo faktiskt. Det hade varit jättebra på.
Ja, jag tror att Sten Ljunggren är lite mer allmänbildad än Samuel Fröler.
Ja. Men vi har ju varit inne och nosat på det där.
Men alltså det kanske att du och jag uppfattar Samuel Fröler som osympatisk på spåret. Det kanske det är så där att vi har en smalare referens.
Mm.
Paletten.
Men det är ju liksom det är svårt att med full säkerhet säga att en person är på ett visst sätt. Man kan ju säga att jag uppfattade Samuel Fröler som lite arrogant.
Mm.
Eller lite så här att han spelar lite tuff.
Mm.
Men det kan ju lika gärna vara så att han var svinnervös. Och så blev det så bara.
Ja, men då handlar det om att de tänker att Samuel nådde inte sin fulla potential.
Nej.
Så nu ska han. Eller så gillar de den här dynamiken med någon som är lite sur och dålig förlorare. Att de känner programmet mår bra av det.
Ja, de vill inte bara ha så här happy-go-lucky typer.
Nej, de vill
också ha happy-go-potso typer.
Ja, exakt!
Fan, det här är fan den callback-kingen. Så här, man slår på egen trumma. Man så här. Men det roligaste är ju såklart att Jonathan Unge tävlar med sin mamma, ja, Cecilia Hagen.
Ja.
Det är ju helt underbart. Ja.
Och de har redan börjat spela in så de vet att Jonathan Unge tog sig ner också. För det är en risky business att bjuda Jonathan Unge på något som inte är den stan han bor, om det är på ett visst tid som man ska vara där.
Ja, men sorry. Men det är någonting med att Jonathan Unge, han har ju inte så mycket koll på vissa saker i livet.
Mm.
Men jag upplever ändå som att när man har bokat honom för att köra stand-up så är han ju ändå där.
Mm.
Däremot så kan man ju liksom sväva viss ovisshet så här, timmarna innan. Har han något så besked att han ska vara i Uppsala nu?
Mm.
Men jag har aldrig upplevt att han inte dyker upp.
Men hur är han när det handlar om allmänbildning?
Jag skulle säga att han är rätt allmänbildad. Jag vet inte om han har några luckor, men jag skulle säga att han är rätt allmänbildad faktiskt.
Så det kan gå bra för dem, kan gå långt.
Absolut, speciellt med Cecilia.
Cecilia Hagen har tävlat med H.H. Dahlgren tidigare, va?
Ja, hon är ju en gammal vinnare.
Ja, just det. Så det är, fan vad
och även om jag tror det var tre mannalag på den tiden. Var det så att de två, Tommy Engstrand, var ett lag?
Ja, jag kommer inte ihåg.
Jag låser det nu.
Ja, okej. Okay. Ja. Allt det där finns på Wikipedia, kan jag säga. Det är en artikel man har suttit och tittat på några gånger.
Vid någon tidpunkt i programmets historia så var det tre mannalag i alla fall.
Och sen var det väl också att det var herre på täppan system. Alltså på samma sätt som det är i Jeopardy, att du är stormästare och sen så kommer ett nytt lag. Så de som var kvar sist...
Ja.
De vann, men det, och det var inte Cecilia Hagen och H.H. Dahlgren, men de hade typ varit här på täppan resten av serien. Och så kom något lag typ så här med Lisette Schulman, alltså Allan Schulmans fru.
Ja. Alex och Kalles mamma, tänker du?
Ja, just det. Ja. Precis. Just
det. Du är mer så här, du tänker så här, vilken i Schulman-familjen ska jag säga så att folk, så här, unga människor förstår. Jag tar... Allan Schulman, en finlandssvenska alkoholistproducenten som jobbade med Hyland.
Jag valde mellan det eller Sven Stolpes dotter.
Så, här, så jävla förminskande mot fru Schulman i alla fall.
Ja.
Visst, alltså.
Ja.
Men hon lär inte ha varit någon hedersknyffel själv.
Nej, det där kan man inte veta. Det är bara för att... Det,
nej, bara för att det står i en bok som Alex Schulman har skrivit, ja, så behöver det inte vara sant.
Nej, jag har ingen lust...
Man kanske ska ta det han skriver med en nypa salt till och med.
Ja, kanske. Mm. Men alltså, jag har du läst någonting om Alex Schulman?
Jag har läst hans bok... Nej, jag har läst hans bok om Sven Stolpe.
Mm, du har det?
Ja, den tyckte jag väldigt mycket om. Ja. Och sen kan man ju diskutera vissa... Liksom, ja, men det är all sån här lite pseudo-biografisk prosa. Mm. Att det här är ju en berättelse egentligen om han själv och hans morfar ju. Och alltså. men så det är liksom det är ju based on a true story såklart, men så den kanske ännu lite mer åt det biografiska hållet än vissa andra böcker som ja, men så här klassiska som Myggor och tigrar och så här, som är kanske lite mer så här, man vet inte riktigt vad som är sant eller inte så, men
alltså han lägger inte på den, han kliver inte upp en nivå i abstraktion eller?
Nej, det skulle jag inte säga, men jag gillar den väldigt mycket. Jag tyckte det var också lite så här, bara en kort recap då. Sven Stolpe var då skriftställare och han var en ökänd så här figur i Kultursverige.
Mm.
Konservativ, vi har ju pratat om Sven Stolpe innan, men
katolik,
men att han Alex Schulman framställer ju honom som en så här någon slags despot i familjen och så extremt lynnig och ja, men rent av elak och liksom nedtryckande mot sin fru och sådär, och Alex Schulman, han tar ju in det i sin egen karaktär på något sätt, liksom undrar vad kommer de här dragen ifrån, vad kommer den här ilskan och den här missunnsamheten ifrån, och så kopplar det till sin morfar.
Han menar att det skulle vara nästan genetiskt.
Ja, eller liksom vad det nu kan vara. Sådär. Men sen var det ju vissa som då var tvungna att ta Sven Stolpe till försvar. De skrev såhär kultursidestexter. Såhär, och jag träffade Sven Stolpe en gång och han var hur trevlig som helst. Alltså, det var liksom argumentation på den nivån. Okej, okay, no shit. Så du träffade honom en gång och då var han trevlig. Vad konstigt då.
Men det är så konstigt om man ens väljer att ta Sven Stolpe i försvar. För att det är en offentlig person som A är död. B, alltså sedan länge. B, vars image inte förstörs av att du skrivs en bok om att han är en despot. För det var ju exakt det som man kände när jag var liten, så man satt och kollade på Hagge, Gästos Hagge, där Sven Stolpe var. Eller Här har ditt liv. Då känner man att det här är en despot. Det här är en obehaglig människa. Mm. Men det är väl inget problem med det. Det var ju inte samma problem med att folk var obehagliga människor, despoter på 50, 60 och 70-talet. Vi hade offentliga personer som var svin. Och de kunde fortsätta vara offentliga personer. Idag så kan man ju inte vara ett svin och offentlig person.
Nej, men den Horas försöker väl lite grann. Ja, alltså, han är långt ifrån ett svin, det vill jag bara liksom föra till protokollet.
Ja.
Men han försöker ju ändå liksom att gå sin helt egna väg i offentligheten.
Ja, men han försöker väl vara intellektuellt hederlig.
Mm.
Utifrån sin egen måttstock. Jag tror inte att det ligger någon svinig baktanke bakom någonting av det som han har gjort under de senaste 2 åren. Utan det handlar snarare om att han har en idé om vad som är intellektuellt hedligt.
Mm.
Och att stå upp för en kompis.
Men då skulle jag säga att gränsen mellan att vara ett svin och intellektuellt hedlig är ju extremt tunn.
Okay.
Alltså om man kallar Sara Danius för liksom den sämsta ständiga sekreteraren. Ja. Sedan akademin instiftades, så kan ju inte det bara, eller jag har svårt att säga att det bara är intellektuell hedlighet.
Nej, men alltså du felciterar Horace.
Ja, men berätta exakt.
Men han skrev att Sara Danius är den ständiga sekreterare som har lyckats sämst med sin uppgift, vilket är en ganska avgörande skillnad med tanke på att nu så var det så att det som låg på bordet var att ena den här gruppen människor och att skapa någon form av tystnad runt det här skenet. Men istället blev det ett jävla ramaskri. Så till mått så har väl hon misslyckats med sin uppgift att skydda akademin mot medierna.
Men då ligger
det ju... Det säger inte att... Det tycker inte jag betyder att hon är den sämsta.
Nej, men det håller jag med om. Men då glömmer du två saker. Det ena är ju att det är liksom, då är det ju han som har definierat vad uppgiften var.
Ja.
Att på alla möjliga sätt sopa allting under mattan. Och det andra är ju att en av de som gjorde att hon inte fullgjorde sin uppgift, det var ju han själv, Horace Engdahl.
Men alltså han har väl rätt att ha en uppfattning om vad som är sekreterarens uppgift.
Jo, men
det handlar ju om en meningsskiljaktighet mellan honom och Sara Danius, inte om att han är ond. tycker jag.
Nej, nej, men det är det jag menar, att där är ju gränsen hårfin. För, ja, att kunna liksom höja sig över allting annat och kunna peka på någonting och säga att den har utfört en uppgift sämre än någon annan. När man själv är en del av det skeendet, bara där, bara det är ju inte intellektuellt hederligt.
Det har du helt rätt i. Men han, bara för att han säger att hon har misslyckats med sin uppgift som ständig sekreterare, så säger han ju inte att han har lyckats. Nu har han ju för sig slagit sig själv för bröstet och säger att jag minsann fortfarande en person som kan se mig själv i spegeln. Mm. Men jag menar, det finns ju också de i Svenska Akademin som tycker att han har gjort ett bra jobb. Jag menar, fråga Katarina Frostenson vad hon tycker.
Det är olika människor som
har olika uppfattningar.
Ja, men det betyder inte. Det betyder inte.
Men vad tycker du som lyssnar på 4 meter? Är du team Sara eller team Horace?
Ja.
Maila till 4meter@yahoo.com.
Ja. Och som vanligt, vill du stödja den här podcasten ekonomiskt, så kan du gå in på patreon.com/4meter. Där hittar du allt du behöver för att kunna slänga in en Patreon-dollar eller 2 i månaden.
Gör det.
Du Anders, du och jag, vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja. Tack snälla för att ni lyssnar.
Tack själv.
Hej då.
Tack själv.
Första gången för mig och jag har fått 3 minuter. Vi ska inte vara oroliga. Förra gången var första gången, så gick det betydligt fortare kan jag säga. Det var bara en helt knappt för mig i rummet. Tack så mycket.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.